Ett poddsamtal kräver ofta mer planering än man kan tro. Det blir extra svårt när det involverar tre personer som ska få in det i sina respektive scheman. Dagens avsnitt tog strax över ett år att planera och genomföra. Om du tycker att jag låter trött i samtalet är för att jag var just det. En hel dag med lektioner för att senare åka till universitetet för ett längre poddsamtal. Men samtalet var värt väntan och den energi som krävdes. För det är något som ger mig energi är att lära mig något nytt tillsammans med personer som är djupt kompetenta i sina respektive områden. Dagens gäster heter Anja Torsten och Marcus Samuelsson. Två tidigare lärare som idag ägnar sig åt forskning vid Linköpings universitet. Temat för dagens avsnitt är ledarskap. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mobaras. Marcus Samuelsson och Anja Torsten. Det här är ett samtal som been in the making, jag tror i ett år, tills vi fick till det.
Absolut, ja.
Och nu har jag flyttat till Linköping så det blev mycket, mycket enklare för att spela in det här samtalet. Vi börjar med dig, Marcus. Marcus Samuelsson, du är biträdande professor och docent vid Linköpings universitet. Din forskning fokuserar på ledarskap. Du har under åren släppt en och annan bok och din senaste heter Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering. Och du är i grunden lärare i slöjd. Precis som du påpekar förut så är du den första slöjdläraren jag har med i programmet. Sen har vi dig, Anja. Du är docent vid Linköpings universitet. Ditt huvudsakliga forskningsintresse handlar om relationer mellan undervisning och lärande. Och främst har din forskning handlat om didaktik, didaktiskt ledarskap och simuleringsträning. Och du är i grunden SO-språklärare för år 1-7. Fick jag med allting nu?
Ja, det tror jag.
Ja, jättebra. Och dig känner de ju alla redan.
Självklart. Ja. Vi kommer såklart börja med ledarskap. Och som har varit i fokus i egentligen bägges forskning, men mest du då, Marcus. Och traditionellt har det funnits en separation mellan didaktik och ledarskap. Man har tidigare pratat om classroom management och ämnesdidaktisk forskning. Men Marcus, du menar att vi behöver prata om något som kallas didaktisk ledarskap. Skulle du kunna redogöra vad det innebär?
Ja, men det är helt rätt. Vi behöver fokusera mer på det. Tänkta uppdelningen håller inte i praktiken. Du har ju stått i praktiken, du är i praktiken. Du vet att samtidigt som du undervisar så leder du undervisningen. Du kan liksom inte tänka så här att nej, men nu jobbar jag med socialisering, nu jobbar jag med instruktioner. För du har alltid ett innehåll med dig in i det där. Och i och med att jag kommer från ledarskapshållet, jag har satt ledarskap i fokus men har också didaktik med mig. Och sen mötte jag Anja som kommer från didaktikhållet men som också har ledarskap med sig. Så blev det naturligt för oss att fundera på, men om vi nu ska göra någonting tillsammans, då är det ju roligare att göra någonting som ännu inte finns men som redan borde ha funnits. Alltså didaktiskt ledarskap. Som kort kan sägas handlar om att man leder samtidigt som man undervisar. Eller om man jobbar med en ordlek, man undervisar samtidigt som man leder. Alltså man gör bägge de här sakerna samtidigt. Sen kan vi få invändningar ibland från folk som till exempel jobbar i förskolan. Att ja, men där har vi ju inte undervisning på samma sätt. Jo, men man har ett innehåll i den verksamheten också. Så där, lite kort så. Mm. Vad skulle du säga, Anja?
Jo, men jag håller helt med dig, Marcus. Därför att det här handlar ju om lärares grunduppdrag. Som är att undervisa. Och det kan bli problematiskt om vi gör så att vi separerar ledarskapet från undervisningen. Att vi tänker så här att ja, men först ska ledarskapet vara på plats. Och sen kan vi börja undervisa. Vi menar ju att de här två delarna i praktiken är sammanvävda när vi står framför eleverna. Och vi menar också att det blir ju problematiskt om vi tänker att det ena ska göras först och det andra kommer sen. Därför att då hinner man inte till undervisningen ibland heller. Alltså då kan det vara så att man tänker, vi har så många saker som måste komma på plats. Sen kan vi komma igång och undervisa och det där sen kommer inte. När det i själva verket går att leda samtidigt som man undervisar i ett ämne. Att det finns kraftfulla redskap att använda för att engagera eleverna, att hålla ihop klassen. Att skapa ordning i relation till det ämnesinnehåll som jag undervisar om precis just nu. Vilket också gör att det didaktiska ledarskapet, det ser olika ut om man är slöjdlärare, som du är, Marcus. Eller om man är svensklärare, SO-lärare som jag är till exempel. Att det också påverkas av vad är det jag undervisar om. Och regler, organiseringen av klassrummet har delar som på stora sätt faktiskt påverkas av ämnet. Sen innebär inte detta att det inte också kan finnas vissa saker som är generella som går över ämnesgränserna. Men i vårt samtal så kanske vi lite för mycket tidigare, och även forskningsmässigt så har man separerat på det här, att man antingen har tittat då på, som du sa inledningsvis här då, classroom management, alltså ledarskap, eller så har man olika ämnesdidaktiska forskningar, alltså till exempel historiedidaktik, matematikdidaktik, svenskdidaktik, så går man in och tittar på hur undervisar man i det här ämnesinnehållet. Men det är väldigt spännande när man för samman de här två forskningsfälten. Och det blir också väldigt intressant, tror vi och tänker vi, att för verksamma lärare så är det här egentligen sammanfört.
Om jag får ställa en följdfråga på det. Om man tittar historiskt, har det varit så att när ni har undervisat, eller inte ni, utan när man har undervisat till studenter här på universitetet, att man har haft en generell ledarskapskurs, men att man nu har mer anpassat de här ledarskapskurserna ut efter ämneskunskap, eller ut efter det ämne man ska undervisa?
Alltså det där är en jätteintressant fråga, därför att lärarutbildningen, om vi pratar lärarutbildning då, som jag tolkade i din fråga, så har ju den sett historiskt ut på väldigt olika sätt, och det har gjorts reformer och förändrats. Allt ifrån att man har haft väldigt separata rena ämneskurser, och sen har man haft en ren separat pedagogisk kurs som handlar om ledarskap, relationsskapande och så vidare, och sen tänker man sig att individen själv då för ihop de här, till att man har didaktiska kurser som är inriktade på ämnet. Det vi har börjat jobba med nu i Linköpings universitet, vi har börjat med ett arbete med en progressionsplan för praktiska lärarfärdigheter. Jag och flera kollegor med mig, vi märkte både erfarenhetsmässigt, men också finns studier som visar detta, och också när vi pratade med studenter som har gått här och som går här nu och som slutar, att de tyckte det var jättesvårt att få ihop teori och praktik. Alltså det som man läser om på lärarutbildningen, om allt ifrån ledarskapsaspekter som också finns inbäddat i didaktiska aspekter och så, satt man här på universitetet och så läser man det, och sen har man sin BFU, alltså sin praktik, och sen ska man ut och jobba, och då har man svårt att ta med sig det man har läst på universitetet. Alltså de teorier man har fått med sig, det överför man inte i det praktiska arbetet som lärare. Så den här, nu har vi skapat då en progressionsplan som handlar om att de här praktiska lärarfärdigheterna, som handlar om hur jag leder undervisningen i ett ämne, vilken typ av frågor jag kan ställa, hur jag använder mig själv och min kropp som en resurs, hur jag disponerar tavlan, alla sådana där saker är ju alltid kopplade till olika ämnen. Så därför har vi nu börjat arbetet med att ja, men om jag har en kurs i svensk didaktik, då ska jag också ha med dem de här lite större perspektiven. I när jag undervisar i svenska, vad innebär det för mitt ledarskap, tavldisposition och alla sådana där saker som är mera praktiska lärarfärdigheter. Och att vi då också måste ge våra studenter möjlighet att öva på det även på campus. Och där, Marcus, har ju vi faktiskt utvecklat och jobbat med en rätt spännande metod.
Ja, vilken metod tänker du på?
Jag tänker på simuleringen.
Du tänker på simuleringen, absolut. Jo, men där har vi ju, precis som du säger, vi började tillsammans med ytterligare en kollega. Vi bara nämner att det finns fler kollegor utöver oss som vi jobbar med. Att fundera på hur skulle man på ett annat sätt kunna träna lärarstudenter, förbereda lärarstudenter, utrusta dem med verktyg så att de blir bättre på att undervisa elever. I det långa loppet så att alla elever får bättre utbildade lärare, det är liksom vårt stora mål. Och då tittade vi på, ja, men, ge dem fler seminarier, ge dem mer föreläsningar, ge dem mer böcker att läsa. Nej, det var inte rätt väg att gå. Utan då hittade vi simuleringar, alltså ett sätt att träna på att undervisa på campus på ett lekfullt sätt. Där det inte gör någonting om man misslyckas. Där det inte gör någonting om de här virtuella eleverna som finns liksom på en skärm eller på en filmduk. Om man skulle säga någonting till dem så de liksom ser ut som att de blir ledsna eller så. För de blir inte egentligen. Så att de kan man inte såra på det sättet man skulle kunna såra. Eller eventuellt också kränka eller skada en riktig elev. Och då behöver vi jobba med ett matematikinnehåll under ett par år, tränade på något så oerhört komplext som bråkräkning för mellanstadielärare, som är bland det svåraste som finns i matematiken. Hjälpte dem att få syn på hur kan man liksom undervisa om matematik och samtidigt leda undervisningen. För där var jag och en som då ledarskapsexpert och en kollega som är matematikdidaktiker samtidigt i rummet. De jobbade 10-15 minuter med undervisning och sen hade vi 45 minuter efteråt i återkoppling. Och studenterna var ju förvånade nästan varje gång och sa, ni säger ju samma sak, du och Sissi. Fast ni har lite olika ord, men ni pekar på samma sak som både har gått bra. Hon klär dig i ett matematikspråk och du i ett ledarskapsspråk. Men ni pekar på samma sak som behöver utvecklas också. Alltså sånt som man kan träna mer på, behöver träna mer på. Och det har vi också tagit vidare sen och jobbar nu mer med ämneslärarstudenter i historia och samhällskunskap. Med samma typ av upplägg, så sent som förra veckan stod jag och undervisade om kontroversiella frågor, konspirationsteorier och fake news för blivande samhällskunskapslärare som sa, det är otroligt roligt att få möta dig som en ledarskapsforskare och höra dig liksom ge tips och råd om hur jag kan bedriva SO-undervisning. För du kan väl ingenting om SO-didaktik? Nej, men jag kan en hel del om undervisning och hur man liksom undervisar så att elever får ägna tid för att lära sig och utvecklas och må bra. Och sen kom min kollega PO med sina SO-didaktiska liksom infallsvinklar och han sa, du säger ungefär samma sak som Marcus, fast med SO-ord liksom. Och det här tror vi är jätteverkningsfullt. Och studenterna säger ju, inte förvånande, varför får vi inte göra detta oftare? Varför får vi inte göra det mer? Och varför får vi inte göra det i alla kurser? Så vi tror ju att vi har träffat rätt här och hittat någonting som kompletterar andra undervisningsformer.
Mm. Får jag bara ställa en fråga? Hur går det här tekniskt till när man simulerar ett klassrum?
Ja, vi förstår. Det var en mycket bra fråga. Ja.
Vi brukar inte avslöja alla detaljer runt det, men vi kan väl säga så här. Jag har rollen av simuleringsexpert, heter min fina roll. Och då är det så att jag sitter i ett litet rum. Men har lurat på mig en Xbox-kontroll framför mig, så mycket kan jag säga. Och sen styr jag 5 avatarer som lärarstudenten är då i ett annat rum tillsammans med seminarieläraren. Marcus i det här fallet, du har pratat om Sissi och PO och sådär, som är med lärarstudenterna. Då sitter de en grupp studenter. Sen får, och då har de naturligtvis förberett sig innan, om vi tar det här exemplet med simuleringen i bråkundervisning. Då har de i grupp förberett, hur ska vi undervisa om det här innehållet? Likvärdiga bråk till exempel. Sen, antingen är de en eller så undervisar de 2 studenter tillsammans. Då ser de 5 simulerade elever. 5 avatarer som jag brukar säga.
Ja,
då ser de dem framför sig på whiteboarden. Eller på, vi har en projektor som projicerar de här 5. Och sen har de en whiteboardtavla som de kan använda precis som man har när man är lärare. Och undervisar och skriver och undervisar de här 5 eleverna. Jag som sitter på andra sidan bestämmer vad de här eleverna säger. Genom att jag egentligen skådespelar 5 elever samtidigt. Jag växlar mellan vem som pratar. Och så har jag en uppsjö med, jag har 7 känslouttryck som jag kan välja på som de har. Jag har också, så jag kan välja vilken typ av rörelse de gör mellan förprogrammerade rörelser. Så de har en viss typ av rörelser och har en viss typ av personligheter. Vi har Iten som pratar mycket rakt ut och inte gillar att bli avbruten, men som också kan vara väldigt kraft, han har mycket idéer. Sen har vi Jasmine som är motsatsen, väldigt blyg, väldigt svår att få igång och prata. Vi har Dev som är otroligt kunnig i matematik. Han tycker alltid jättelätt, tycker de ska gå snabbare fram. Men när det gäller hans sociala förmågor har han väldigt stort behov av att veta hur saker och ting ska bli och så vidare. Och sen har vi Savannah och Eva. Så de här 5, de har olika personligheter. Och då får ju studenterna olika, som vi kallar då, pushbacks. Alltså jag ger dem olika utmaningar. Det kan vara missuppfattningar i matematik som jag låter en av de här avatarerna säga. Det kan vara 2 av dem får en konflikt med varandra. Det beror lite på vilken simulering vi har. Men det som är spännande här är ju att det blir verkligen en blandning mellan att det är ett socialt spel som sker mellan de här och det är också ett undervisningsinnehåll som ska läras. Precis som när du står i klassrummet så står du ju också inför det. Och då blir de samtal som Marcus och Sissi och de här andra seminarielärarna för med studenterna efteråt. Och som också studenterna, de ger också respons till varandra. De är en mindre grupp. Så de observerar och ger respons till varandra. Och jag sitter ju alltid och lyssnar på de där samtalen. Jättespännande samtal om undervisning, om att leda undervisning, om undervisningens relation till lärande, alltså om lärares huvuduppdrag. Så det här är det är väldigt spännande hur man kan använda simulering som ju inte är detsamma som verkligheten, alltså det är 5 elever, men som ändå kan representera verkligheten. Och sen har vi ju en funktion som jag ändå vill nämna, och det, Marcus, vi har ju pausfunktionen.
Ja, vi har pausfunktionen.
Ja, jag tycker du ska nämna
den. Ja, men det är ju som om vi tillsammans här nu skulle jobba med den här simuleringen. Och jag stod och simulerade och agerade mot de här eleverna. Och sen så gör de någonting. Och sen fattar jag inte vad de gör. Då kan jag helt enkelt säga paus och titta på dig. Sen har vi tillsammans planerat. Så du är ju med i det här. Och sen så har du lyssnat på vad jag gör och vad eleverna gör. Och sen frågar jag så här, men vad gör de? Alltså vad säger det? Jag fattar inte. Och då liksom sufflerar du mig. Genom att säga så här, men alltså kan det vara så att han liksom menar det här eller det här? Ja, just det. Och sen börjar vi liksom föra ett samtal om tänkbara lösningar. Och sen landar vi då i någon lösning. Och sen säger man, men prova det här. Och så säger man, ja men okej, jag provar det. Och så säger man, starta. Och sen provar man. Och skulle det visa sig då att man har missuppfattat det där, då kan man säga paus igen och sen bara, men du, det här blir ju inte alls bra, vad gör vi nu liksom? Och sen så eventuellt kan man då vända sig till någon av instruktörerna, det vill säga mig som ledarskapsexpert eller min kollega som ämnesdidaktiker, och fråga liksom. Men framförallt blir det här möjligt för studenter att utnyttja varandras kunnande och varandras inlästhet, associationsförmåga, tänkbara lösningar. Och det är ju någonting som studenterna älskar. Och gissa om de säger, tänk om man kunde göra det här i verkligheten.
Ja, det låter intressant. Min fråga är, nu verkar det som att ni är i framkant med det här, men hur ser det ut på andra lärosäten? Är det här något som börjar ta fart hos andra universitet också?
Alltså, vi är ju först i Sverige med att använda det här på Linköpings universitet. Men det har varit ett väldigt stort intresse från andra lärosäten. Och Marcus och jag, vi har ju visningar för andra lärosäten. Vi har visat för Uppsala, vi har visat för Göteborgs universitet, Linné och så vidare. Och några av dem har vi också börjat ett samarbete med. Kristianstad, Linné i Kalmar till exempel, Göteborg. De hyr in oss och så har de det på sin lärarutbildning också. Vi ska också utbilda simuleringsexperter på andra lärosäten. Vi har också påbörjat diskussioner och dialog med Skolverket som är intresserade av att använda det här i sin rektorsutbildning för att träna på svåra samtal med vårdnadshavare och med arbetstagare och så vidare. Så att jag tror att det börjar finnas ett intresse. Och det är ju alltid intressant med lärarutbildningen, för du frågar förut hur den har varit uppbyggd. Och då har det har ju gått liksom olika vingslag, eller vad man ska säga, hur pendeln slår över åt det ena eller andra hållet. Där i perioder var väldigt mycket att många studenter kunde uppfatta att lärarutbildningen handlade om att bara få små tips hit och dit. Så då tänkte man, nej men vi måste ha mer teori i lärarutbildningen. Och det är den perioden vi har varit i nu, när det har varit ett starkt teoretiskt inslag. Och det vi tänker är ju att det behövs teoretiska grunder för att bli en skicklig lärare. Men man måste också få hjälp med att överföra dem och liksom koppla dem till praktiken. Så när jag lyssnar på när Marcus ger återkoppling till de här studenterna, så är det ju inte samma återkoppling som vem som helst skulle ge. Utan de teorier och begrepp man har jobbat med i kursen, då tar ju du, Marcus, och även dina kollegor då in de begreppen för att prata om, men vad hände här nu? I matematik till exempel kan Cissi vara så här, ja men det här är ju vanliga missuppfattningar som vi har läst om i kurslitteraturen. Och nu, Savanna, hon hade nog den här typen av missuppfattning som vi har läst om. Och så kan man liksom koppla ihop och kom ihåg, vad har vi läst, hur kan man hantera de där missuppfattningarna? Och så får de gå ut och prova. Så jag tänker att just det är styrkan, att koppla ihop det teoretiska innehållet med det praktiska. Och vi ska inte landa i att vi tänker bara praktik eller bara teori. Utan det är den här sammankopplingen som vi tror.
Men skulle det kunna vara, för jag tror många som pluggar till lärare inte förstår hur komplext det kan vara i ett klassrum. Och jag undrar, skulle man kunna ha ett upplägg där man är på universitetet 4 dagar i veckan och anställd på en skola 1 dag i veckan?
Absolut, det är ju kort svaret.
Tror inte du att det här har varit...
Jag tror det är superbra. Och vi ser ju den typen av nya lärarutbildningar. Linné har det, Högskolan Väst har det, Kristianstad har det. Där man är ett antal dagar i veckan anställd på en skola. Och sen gör man ett antal dagar i veckan på universitetet. Och sen så liksom kombinerar man. Man går från det ena till det andra. Så man går från universitetet och har teorierna och modellerna och begreppen med sig. Och sen möter man undervisningen och eleverna. Och sen bara, ja men just det. De här liksom verktygen från socialpsykologin eller från konflikthanteringen eller från ledarskap. Här kommer ju de till uttryck liksom. Och sen kommer man efter några dagar tillbaka så säger, alltså häromdagen var jag ute i skolan. Alltså vi läste då och så bara, perfekt vet du. Ja, det här tar vi upp och så plockar man upp det. Och de ska bli jättespännande. Snart kommer de studenterna att finnas ute. Det ska bli jättespännande att följa. Alltså är de bättre förberedda? Kommer de att stanna längre i yrket? Alltså det finns en massa sådana här frågor som jag är jättenyfiken för att få svar på. Jag tror det här är rätt väg att gå.
Ja, och jag kan bara prata om min egen utbildning. Var ju 80% på en skola och så pluggade jag vid sidan av. Jag tyckte att det var ett bra upplägg först, men nu i efterhand vet jag inte om det var det bästa upplägget. Om jag ska vara ärlig, så även när jag blev antagen så var det, jag visste inte ens vad Lgr 11 var. Och vi hade ju 2 veckors intensivutbildning, så det var inte riktigt tillräckligt. Men jag har en annan fråga. Det står så här: ingen föds vare sig till ledare eller till att vara en utmärkt ämnesdidaktiker. Det är förmågor och färdigheter som går att träna upp. Citat Marcus, tror jag det är. Skulle du kunna utveckla det här?
Ja, men det där bygger ju, det där är ett sätt att svara på en gammal föreställning som finns, nämligen att man inom ledarskapsforskningen har man ju länge sagt liksom att man kan vara mer eller mindre född till ledare. Om vi skulle haft en historisk utläggning så kunde man liksom gått igenom sådana här faser där man ett tag tänkte sig att män är bättre disponerade än kvinnor för att vara ledare. Längre män är bättre disponerade än korta män som är bättre disponerade än kvinnor. Längre män som militärer, särskilt inom amerikanska armén, är bättre disponerade än kortare män också inom amerikanska, och så vidare. Så det här bygger ju på någon idé om att man skulle kunna födas till lärare. Och det är ju inte sällan så de som inte får till sitt ledarskap skulle kunna säga så här: ah, men alltså, Anja, hon är ju född till ledare liksom. Hon bara har det ju. Man kan mer eller mindre ha det, precis som man mer eller mindre kan ha en talang för att spela fotboll en kväll som denna när Sverige står inför en ödesmatch. Men man, den här talangen, alltså tittar vi på stora svenska spelare, det ligger nära till han som är och pratar om Zlatan. De kvaliteter han uppvisar är inte ett resultat av vad han har fötts med. Det är ett resultat av hans idogna, målmedvetna, långsiktiga, uthålliga träning. Visst, han har haft saker med sig, men han har aldrig fuskat. Han har liksom inte stannat en meter innan linjen. Han har liksom inte slutat för att det mörknar. Han har liksom inte struntat i att gå ut och skjuta för att det regnar. Utan han har tränat och tränat. Men också haft förmånen att ha duktiga tränare som har kunnat peka på saker. Och precis som en duktig lärarstudent, eller en lärarstudent som blir duktig, har en duktig lärarutbildare som säger så här: ja, men det här är jättebra, men vet du vad? Rita inte över hela tavlan. Om du börjar från vänster och sen så liksom fyller du på bort till höger, så blir det liksom som en logik så här. Därför att studenter, eleverna kommer att sitta och följa det här. Så börjar du upp längst upp till vänster och sen ner till höger och sen är det någonstans i mitten och sen upp. Så sitter de bara och undrar sig, men var är vi någonstans? Och den duktiga tränaren eller den duktiga lärarutbildaren hjälper till liksom att forma de här kvaliteterna. Och det är samma sak med ämnesdidaktik, tänker jag. Man kan läsa hur mycket böcker som helst, men att sen få till det, att omvandla det till någonting som sen kommer ut i undervisningen, kräver träning.
Vad säger du, Anja? Kan man gå från 0 till 100?
Ja, det är en jättebra fråga. Nej, men det där är en viktig fråga och jag kan inte svara enkelt på den frågan. För det är precis som Marcus säger, jag instämmer helt. Jag tror att olika människor kan ha olika fallenhet. Jag menar, Zlatan som du pratar om, nu är inte jag någon fotbollsexpert, hade såklart också en fallenhet för detta, men sen har tränat mycket. Och en del har väldigt stora utmaningar i sitt ledarskap när vi möter dem här på lärarutbildningen, eller vi jobbar ju med verksamma lärare, Marcus och jag, väldigt mycket, och vi har jobbat massor av år som lärare själva. Så visst finns det skillnader. Men både Marcus och jag är av den uppfattningen, tror jag, Marcus, att det går att rikta träningen på ett helt annat sätt än man gör idag. Med både verksamma lärare som har utmaningar och lärarstudenter som har utmaningar. Så att det finns en mycket större utvecklingspotential än man kanske har tänkt. Men det som man behöver jobba med är, hur ska den träningen se ut? Alltså, det gäller ju att identifiera, vad har läraren för utmaningar i sitt ledarskap? Vad har läraren för utmaningar i när man ska gå igenom ett ämnesinnehåll? Så att man kan rikta träningen mot det. Och det är ju en sak man är jättebra inom sport. Där är man ju väldigt bra på att identifiera, okej, här är en svaghet, här behöver vi rikta in träning. Och just nu har vi inte riktigt jobbat så, vare sig med verksamma lärare eller lärarstudenter. Men sen är det klart, ska man vara helt krass så finns det också lärare som är betydligt mycket svårare att träna. Det här brukar ju du prata en del om, Marcus. Eller hur? Alltså så någonstans är det ju... alltså, jobbar man på en lärarutbildning så måste man ha en tro på att de studenter som kommer, de utvecklas och lär och blir lärare. Det är därför de går en utbildning. Och jag menar, jag blev ju lärare för jag tror på utbildningens kraft från början. Annars kan inte jag vara lärare. Om jag inte tror att utbildning gör någon skillnad, om jag inte tror att undervisning gör någon skillnad, då tänker jag att jag faktiskt ska göra något annat. Men jag tror att det gör jättestor skillnad. Och jag tror att man kan påverka lärarstudenter som ska lära sig och våra elever som ska lära sig. Men att det är olika svårt.
Mm. Och det är intressant, du nämnde förut det här med längd till exempel. Ja. Men det finns en sak som jag har börjat märka nu när jag har träffat många lärare i de olika skolor jag har varit på. Att en egenskap som man ofta inte pratar om är likability och viljan att vara kring människor. Det är två saker som man faktiskt inte nämner rätt ofta, för det är något som man... väldigt tydligt signalerar framåt, och det är något en elev lätt kan se att det där är fake eller inte. Att tycker den här personen att det är trevligt att vara kring så här, för om man tittar på den sociala dos man får en vanlig dag i skolan, det är mycket, mycket högre än något annat jobb. Vad tänker du?
Ja, en liten kommentar. När vi brukar prata ibland med våra lärarstudenter i samband med simulering, i samband med att de är på praktik och så, att en del känns som att de vill gömma sig bakom whiteboardtavlan. Det är ju inte fysiskt möjligt, men det är lite det du pratar om. Alltså de är så obekväma spontant i att stå i centrum och leda och vara framför den här gruppen och med det här sociala spelet som du säger, det är ju oerhört mycket att avläsa i en undervisningssituation. Det sociala, elevernas kunskapsmässiga nivå, jag ska också hålla fokus på det jag ska göra. Så gillar man inte att vara bland människor och vara i en miljö där det händer jättemycket saker också och tycker att det är spännande och kreativt, då är det ju väldigt utmanande att vara lärare. Eller hur, Marcus? Jag ser att du är på gång nu.
Ja, men jag håller ju med. Det är så roligt att höra. Det där är ju klockrent. Det där är ju en del av det som jag tänker vi måste prata mer om, nämligen lärares trovärdighetssignalering. Därför i det att signalera trovärdighet, jag menar, vi vet ju allihopa som har kommit in på en föreläsning eller vi går en kurs och ska lära oss dansa som Anja älskar eller någonting. Om inte den där personen som står där ser ut att vara engagerad, det, vi läser av det blixtsnabbt, vi behöver inte, nu ska jag läsa av den och är engagerad, vi har redan gjort det. Och sen ser den ut och gillar att vara med oss. Verkligen ha en plan för det vi ska göra. Ja, och sen kommer vi ganska snart att fundera på, leder den oss liksom till lärtillfällen? Alltså går jag från dansträningen och har blivit sedd, uppmärksammad, har fått de här tipsen om att ja, men, alltså när du ska föra Anja där i foxen liksom så, och sen så ska du måste vara ledigare handen, du kan liksom inte knipa åt så för hon ska snurra där. Alltså alla de här små trixen liksom som man har nytta av, då kommer vi att känna så här, det här liksom, jag kommer tillbaka nästa vecka, jag ger det en chans till liksom, och sen kommer man tillbaka, och sen kommer man tillbaka. Och där är ju elever, de är ju tvingade att gå i skolan, men jag skulle vilja påstå att det är tråkigt att så många av dem behöver möta lärare som inte signalerar tydligare att de gillar att vara med sina elever. Och att de faktiskt är engagerade i att försöka påverka eleverna. De har 700 lektioner på sig på ett år. Liksom. Ta vara på de 700, brukar jag säga. Och lärarna bara, 700 är jättemycket. Eller säger jag, 700 går ganska snabbt. Ganska snart så har det liksom, är man nere i 600 tillfällen. Liksom. Ta vara på dem. Och få eleverna att känna liksom, att det här människan vill mig gott. Den vill liksom göra det möjligt för mig att göra socialt produktiva val. Liksom. Jag behöver inte bli, i mitt fall, grämmaskinist eller liksom dagmamma som mina föräldrar. Utan jag kunde bli något helt annat, tack vare lärarna jag mött.
Mm. Du nämnde det här med att gömma sig bakom tavlan, Anja. Vad gör man med en sån student som man tydligt märker är obekväm i den här situationen, men kanske är jätteduktig i massor andra aspekter?
Nej, men och det är en jättebra fråga. Och det är precis det här som jag pratade om med praktiska lärarfärdigheter. Vi ser ju egentligen de här studenterna tidigare i våra första kurser, och förut har vi kanske inte adresserat det, men nu har vi börjat redan i första kursen på lärarutbildningen att lära studenten få börja träna sig att stå framför sina studiekamrater. Att göra saker. Att det här är ju en träningssak. Alltså är du inte alls van vid att bara stå framför en grupp. Och då tänker jag att det är något som vi behöver. Det ska genomsyra hela vår lärarutbildning. Och det ska vara naturligt att jag står framför gruppen. Och jag får respons på hur jag gör det. För det är liksom, det är där man gör som lärare hela tiden. Och blir en del studenter i början kan ju känna att det är obekvämt. Men då handlar det också om att de första kurserna har vi till exempel börjat med nu. Ja, men när de presenterar sig själv, att faktiskt göra att man står framför de andra. Du filmar dig själv, får de uppdrag att göra. Gå hem och titta på dig själv. Och då kanske det är det enda. Det är inte så att seminarieläraren också ger respons då, eller dina studiekamrater första gången. Utan att gradvis bli trygg i dig själv och få guidning i hur du kan bli mer och mer trygg. Hur kan jag använda min kropp? Hur kan jag använda min röst? Jag känner ju nu, jag är kursansvarig för avslutande VFU. Och vi har jättemånga duktiga studenter. Men en sak som oroar mig. Nu är ju jag också dramapedagog, så att jag tycker det här med kropp och röst är viktigt. Och det kan oroa mig att många studenter också inte bara vill gömma sig bakom whiteboardtavlan. Man vill också gömma sig bakom en PowerPoint väldigt mycket. Det finns mycket kraft i PowerPoint, jag säger inte det. Det kan man absolut använda. Men jag har varit på lektioner där en lärare står framför 7-åringar. Där barnen ligger på golvet och kryper runt och de bara står och trycker fram en PowerPoint med monoton röst. Alltså det handlar också om, vad är det vi vill att eleverna ska lära sig? Och hur kan jag också använda min röst och min kropp som en resurs i undervisningen? Och där tror jag att vi behöver prata mer med våra lärarstudenter. Och med verksamma lärare. Därför att det är ett otroligt kraftfullt redskap. Om vi skulle sitta här och prata nu med monoton röst och vi bara... Bla bla, då skulle ingen orka lyssna på oss. Men kan jag använda mig själv som redskap? Då, det finns nästan inget som kan mäta sig med det.
Fast det krävs att man kommer att vara obekväm då.
Det är jättebra att du säger det. För det där är en jättebra sak. Ibland tänker jag också att vi behöver träna våra studenter och stå ut med den jobbiga känslan av att känna sig obekväm för att sen bli bekväm. Och den känslan, många av våra unga studenter idag skulle jag säga, och en del av de äldre också, men att man kanske... Man är inte så van alltid, och det här gäller absolut inte alla, utan det är jätteolika. Men man är inte van vid att stå ut med en jobbig känsla för att komma förbi den. Och det tänker jag även med våra elever i skolan och i hela vårt liv. Att vi människor mår väl av att ibland träna oss förbi den där jobbiga känslan. Och upptäcka, ja, jag överlevde, jag kommer steg framåt. Nästa gång när jag står här framför mina studiekamrater, då känns det inte riktigt lika jobbigt. Och så bygger jag upp en trygghet. Men det är ju samtidigt viktigt att man får göra det i en miljö som känns som trygg, uppmuntrande och så vidare. Men där man samtidigt blir tränad i att få feedback. Och det här är ju en balansgång att jobba med. Som vi jobbar med bland annat i simuleringen, Marcus. Men som jag tänker är oerhört centralt att man ser lärarutbildningen som något. Alltså att man ser läraryrket och ledarskapet i läraryrket som något som man också lär sig. För går man in som student och tänker, ja men jag har det eller har det inte. Då blir det också något som blir svårt att ta emot stöd i. Men går man in i det och bara, okej, här ska jag lära mig. Jag ska ta emot den feedback jag får. För det, jag har inte gått den här utbildningen än. Det är klart jag inte kan det. Och då behöver jag få stöd i det. Så det tänker jag är något som vi behöver jobba med ännu mer. Och signalera till våra studenter. Och stötta dem i.
Med risken av att låta som en gammal gubbe.
Ja. Välkommen. Ja,
så tror jag att... Er kommande generationer som ni kommer ta hand om kommer vara sämre rustade i form av det här med att hantera jobbiga känslor. För jag upptäcker redan nu att det är många föräldrar som vill eliminera sånt i sina barns vardag, att man ser det som något negativt. Så där tror jag det finns en utmaning. Och samma sak med de lite äldre lärarna, så tror jag också det finns en utmaning i att släppa det gamla och testa nya saker. För du pratar ur en lärare som har teaterpedagog, ur ett sånt perspektiv, och jag tror inte det är jättemånga som är superbekväma på att anamma sådana. Men det här sagt tyder inte att det är fel. Men vad tänker du, Marcus?
Jag håller med på ett sätt, men jag skulle också vilja utveckla det möjligtvis som du säger, därför jag tror att vi måste identifiera saker, lärtillfälle på ett annat sätt. Jag och en kollega som också är slöjdforskare tittade på hur man som lärare i slöjd, det blir som ett exempel, kan ta vara på tillfällen där eleverna ställs inför situationer som skapar motstånd. Och slöjden är ju fenomenalt därför man har ett material som gör motstånd. Man har tekniker som gör motstånd. Man har verktyg som gör motstånd. Och sen har man ett inre jäkla motstånd därför man har en bild av hur det här ska gå. Och där måste man våga som lärare att stanna upp i de stunderna. För det är alldeles för lätt liksom att man tar elevens material och sen hjälper man elever förbi situationen genom att rätta till, sprätta, sy fast, montera, ta det till bandsågen. Men om man stannar upp där och sen så gör man någonting som Anja och älskar, nämligen börjar kommunicera och ställa frågor och också vågar var tyst när man har ställt en fråga och inväntar. Och man möter elever som bara, nej men åh, jag blir tokig, säg då vad ska jag göra? Alltså å ena sidan så skulle du kunna, fast å andra sidan så skulle du också kunna. Och egentligen så skulle du också kunna, de blir ju skogstokiga. Men givet att det är de som ska utvecklas och lära sig, och det är de som ska göra någonting som bär spår av hela deras både tanke och svett och allt det där, så är det det som måste komma åt. Det är ju inte så att hela Sveriges lärarkår, slöjdlärarkår står och skriker, jättebra, äntligen! Vi ska alltså leda elevernas situationer av motstånd. Men alltså när man väl resonerar med dem så sen, alltså det ligger någonting i det där. Och när vi då kan visa att de lärarna som eleverna upplever som skickligare, som mer engagerade, som mer visar att de vill vara, också tar vara på de här tillfällena och vågar stanna i motståndet, det blir ju jättespännande samtal.
Ja, nej men jag tänker Marcus, vi var ju på en slöjdlektion, du och jag tillsammans med två norska forskare nyligen, en gammal kollega till mig, Bosse, som jag har jobbat med, så jag tyckte vi ska besöka honom när han har slöjd. Och där fick vi verkligen se exempel på hur han har tränat sina elever att hantera när de inte vet hur de ska göra. Så att han har, där fick vi se när han jobbar med en årskurs 3 som var ganska så ny, så vi fick ju verkligen vara med i när han jobbar in de här strategierna. Att tänka själv och ta stöd av en kamrat innan man springer till läraren och frågar. Och när de ändå kommer till honom, då dubbelkollar han. Ja men okej, har du frågat en kompis först? Har ni försökt lösa det här själv? Att han tog sig den tiden. Och det är också så att när de behöver hjälp så var han väldigt skicklig på att ställa den här typen av frågor. Som också kunde hjälpa dem framåt, men där de också fick bollen tillbaka många gånger. Men han kunde se, behöver jag gå in här? Är det här ett sånt område? Det här kommer de faktiskt inte reda ut själv. Här behöver jag gå in. Eller är det här någonting som, ja men de behöver ta en vända till här. Och det tyckte jag var väldigt spännande att se hur han tränade upp eleverna också i att hantera frustration där. För att där var ju eleverna väldigt olika. Några, det vet ju du med som lärare, är tålmodiga och kämpar på. Och några är ju, nej det går inte. Och så springer man och hämtar fröken eller sin lärare eller vad det nu är. Och där tror jag att vi behöver hjälpa våra elever, precis som ni har pratat om här båda två. Jag menar, att vara i det här och att en del föräldrar kan också behöva få lite tankar runt det här. Att det är faktiskt inte skadligt för barn att uppleva misslyckanden. Det som däremot är skadligt, det är ju om man aldrig får uppleva misslyckanden. Vi brukar prata, Marcus och jag brukar också prata om att det är så viktigt att i klassrummet måste det vara ett ställe där man får misslyckas. Och göra nytt och prova igen. För att om det är ett ställe där man bara ska visa vad man kan, så blir det ju djupt problematiskt. Då behöver man ju inte ens gå till skolan. Så att klimatet måste vara, här lär vi oss. Och vi går här för vi kan inte det här nu. Vi kan inte välja rätt trämaterial i slöjden. Eller vi kan inte böja verb i engelskan eller vad det nu är. Och får man till det klimatet, där vi kan ha det, en öppenhet kring det, där det är tryggt och göra fel, det är tryggt att prova och det är tryggt att misslyckas, då tänker jag att vi har skapat ett klimat, både kunskapsmässigt och socialt, som är en skola där man vill vara.
Mm. Och jag tror det krävs en enorm relation med eleverna för att etablera ett sånt klimat. Samtidigt som jag kan förstå vissa lärare som har en stress över att jag måste ha underlag för kommande betygssättning. Så det är en liten balans däremellan, men jag håller helt med dig. Sen måste jag säga, jag förstår upplägget du menar som träslöjdslärare till exempel, men samtidigt kan jag förstå, jag har gått in på en träslöjdslektion en gång och det kändes som anarki på många sätt från mitt perspektiv, så jag kan förstå att det för många kan vara svårt att anamma det här.
Det finns ja, det ju sågar och grejer med. Ja, ja.
Saker som skadar. Det har vi i teknikundervisningen också, ja, men absolut inte i samma utsträckning.
Men det finns anarkistiska slöjdlektioner och sen så finns klart det icke-anarkistiska slöjdlektioner.
Men jag tänker vi kan prata om läraryrkets många förmågor, för det här är något som jag tänker på ofta. Det här är ett jättekomplext yrke. Alltså vi pratar förmågor som du ska vara terapeut, du ska vara ledare, du ska förmedla kunskap, du ska motivera, allt i samma yrke. Jag tror inte det finns jättemånga yrkesroller som har så många förmågor som du måste bemästra. Men jag tänker, hur ser ni som utbildningsledare? Tänker ni ibland att det är lite naivt att tro att man kan baka ihop allt det här i en utbildning på 5 år? Om ni förstår min fråga rätt, att det kan vara lite för stort ibland.
Ja, alltså jag skulle säga så här, läraryrket, det fantastiska med läraryrket är ju just att det är så komplext, att det är så varierat, att det är så många delar i det. Men det är också det som gör det svårt när man ska skapa en utbildning. Jag har varit i diskussioner nu med kollegor, hur ska våra ämnesdidaktiska kurser se ut? När ska ledarskapskursen ligga i utbildningen? Hur genomsyras alltså olika delar i varann och så? Men samtidigt är det så här, jag tror att vi kan bli ännu bättre på vår lärarutbildning i det arbetet som vi redan har pratat om med praktiska lärarfärdigheter, att jobba in dem i kurset så att det inte blir så här separata spår, nu har vi bara matematikdidaktik, nu har vi bara det här, utan att man får in andra aspekter också i det. Men sen till syvende och sist så kommer det alltid att bli det här när man går ut och jobbar. Jag tror vi kan komma längre än vi kan idag, Marcus, eller hur? Men det kommer ändå vara det här, när du är i yrket så sker också ett lärande. Men vi ska föra dem så långt som möjligt och förbereda dem inför det. Men alla delar, all bredden av komplexitet. Vissa saker är svåra att få med i lärarutbildningen och träna på så mycket som man behöver.
Ja, jag håller med. Ja, men så är det ju. Och som om det inte vore nog komplext så måste vi också förhålla oss till de politiska vindar som blåser, de idéer som för tillfället är rådande. Just nu lever vi med en lärarutbildning där politiker i relation till internationella kunskapsbedömningar och svenska elevers påstådda kunskapstapp, så tänker man att nu måste vi ha in ännu mer ämneskunskaper, vi måste läsa ännu mer ämneskurser. Det innebär ju att det blir inte tid över för att läsa om utvecklingssamtal, föräldramöten, coachning, handledning, ledarskap, för att ämnena måste man läsa så mycket i. Och då får vi bara hantera det som de tjänstemän vi är. Och det spelar ingen roll, jag kan ju tycka att vi borde läsa mer om ledarskap. Att ledarskap måste komma in tidigare, att vi måste jobba mer, lära dem mer om hur man jobbar relationellt. Men så länge kursplanen ser ut som den gör och styrdokument ser ut som den gör, så ja, vi får försöka rusta dem efter bästa förmåga. Och det går väl så där, tycker jag. Ja, men man får gilla läget liksom.
Min fru är lärare. Hon är lärare i svenska och historia. Och hon har haft en del kritik mot utbildningen att det är för lite ämnesdidaktik. Mm. Vad tänker du kring det, Anja?
Ja, alltså vi har faktiskt haft diskussioner just kring ämnesdidaktik nu och ämneskunskaperna. Och där är det lite olika på olika nivåer. Men jag tänker att ämnesdidaktiken är oerhört viktig. Att undervisa i ämnena är svårt. Alltså lärares huvuduppdrag, du sa en massa olika saker där förut, men det är ändå undervisning av olika ämnen. De andra sakerna är liksom inbäddat i ämnena. Du sa själv att du är tekniklärare, din fru är svensklärare, då har hon sin lektion i svenska när eleverna kommer dit för att lära sig svenska. Och det, jag tänker att ibland när jag gick lärarutbildningen för ett antal år sedan, då fick vi en sån här metafor att det ska bara vara en liten planta som växer och så ska det bara vara mysigt och trivsamt. Och sen ska vi vattna lite och så lär sig eleverna. Och jag tänker att det där är jättetokigt med den metaforen. Därför att undervisning, det finns strategier för god undervisning. Och det finns vissa strategier som är gemensamma över ämnen. Och det finns också de som är väldigt specifikt ämnesdidaktiska. Och det behöver man på lärarutbildningen få ta del av och jobba med och prova och använda. Så jag kan hålla med din fru om det, utan att gå in specifikt på var hon har gått sin utbildning eller hur den såg ut specifikt, men det är en oerhört viktig del. Alltså det finns ju en känd person, Schulman, det är inte Alex Schulman.
Nej,
vi pratar om
Li.
Nu. Li Schulman, han tittade på lärares kunskap och då började han då med att det fanns en föreställning om att det är bara ämneskunskap och rent pedagogisk kunskap. Och det han menar är att Ja, men det lärare specifika kunskaper nämner han som pedagogical content knowledge, PCK. Och det handlar om egentligen ämnesdidaktisk kunskap. Hur lär jag elever det här specifika innehållet? Och då är det så, jag menar du är tekniklärare säger du. Jag är inte tekniklärare. Jag har allmänna lärarundervisningsskills, men du har ju kunskaper som handlar om hur lär jag eleverna det som är innehållet i teknik. Och det är en specifik lärarkunskap inom det ämnet du har som är ämnesdidaktisk. Och det är inte bara för dig att gå in och vara så här, okej, jag kan lika gärna vara syslöjdslärare. Eller det kanske du tycker, men jag tycker inte det. Det finns vissa delar som är lika, men det finns också de här specifika delarna. Där behöver vi ge våra lärarstudenter en god utbildning. Och jag har bland annat varit med i utbyte en del. Haft kontakt med lärare i Singapore. Jag har varit nere i Singapore och jag har varit... Och varit med och utbildat deras master teachers. Och där jobbar de oerhört systematiskt med att på lärarutbildningen. Men även verksamma lärare sen undervisar framför andra lärare och lärarstudenter. Och man verkligen diskuterar. När vi undervisar på det här sättet. Tar det här exemplet. Strukturerar undervisningsinnehållet på det här sättet. Historia kanske vi använder en specifik modell. Vad får eleverna möjlighet att lära sig då? Hur kan vi vässa och precisera vår undervisning. Jag tror det finns otroligt mycket att göra när det handlar om undervisningsskicklighet. Som också påverkar andra aspekter av klassrummet. Som det sociala klimatet och så vidare. För du Marcus brukar ju slänga dig med lite begrepp från Antonovsky. Nej men att undervisningen behöver vara begriplig för eleverna. Förstår de det vi pratar om? Förstår de undervisningsinnehållet? Det behöver vara hanterbart. För det gör också att det här är på en nivå som jag kan bemästra. Och då, Marcus, vad blir undervisningen då?
Då blir den meningsfull.
Titta.
Du ser.
Ja.
Men du nämnde någonting, Marcus, förut där med de politiska vindarna. Har det varit ett hinder för till exempel ämnesdidaktiken?
Ja, jag skulle ju säga att min uppfattning är att idag är ämneskunnandet, alltså ämnesstudierna, prioriterat före ämnesdidaktiken. Och vi för, tycker jag, ett samtal där vi som ämnesdidaktiker, som didaktikforskare liksom behöver påminna våra kollegor som då jobbar mer inom traditionella ämnena om att det handlar inte om att våra studenter bara ska lära sig om svenska eller matematik eller slöjd, utan de ska lära sig att undervisa elever om det där innehållet. Och då måste ju också det vi lär dem vara anpassat till elever. Men ska man undervisa om bråk på mellanstadiet, då måste man läsa om vilka vanliga missuppfattningar till exempel har elever på mellanstadiet om bråk, om stambråk och så vidare. Då kan man inte bara sitta och köra bråkräkning utan att tänka på det där nästa steget.
Jag har kommit in på en punkt om tips på ledarskap och jag har radat upp några exempel som jag vill att ni utvecklar för våra lyssnare. Det första är, Marcus, du kan ta det, mottagning av eleverna. Hur kan en lärare när den tar emot eleverna på ett bra sätt redan i början etablera ett bra ledarskap?
Ja, men alltså, då skulle jag nästan vilja berätta en historia om en skicklig lärare som möter sin nya årskurs 1-klass. Träffat eleverna en kort stund på våren så eleverna vet vem läraren är, hur läraren ser ut. Och sen kommer eleverna, 26 stycken elever, ettor, axlarna högt uppdragna, spända av förväntan in i det här nya klassrummet. Och sen ställer sig den här läraren framför dem och sen säger hon så här, som jag har längtat. Jag har längtat hela sommaren efter er. Och här är det viktigt att komma ihåg att elever går med på det där. Det är inte så att de tänker så här, men det kan du ju inte ha gjort, du har varit ute med din man och åkt båt och varit på Liseberg kanske och käkat glass. Utan när de säger, jag har längtat hela sommaren efter det, då bara, ja, det har hon gjort liksom. Och de sitter fortfarande med axlarna uppdragna och så säger de så, och jag vet allt om er. Jag vet vem av er som måste gå ut och hoppa hopprep en stund. Vem som måste ligga på golvet en stund. Vem som kan sitta hur länge som helst och koncentrera sig och bara lyssna på mig om allt det här som jag har att berätta. Och allt det här vet jag. Så det behöver inte ni bry er om, utan om ni bara fokuserar på er själva, så tar jag hand om allt andra. Visst är väl det bra? Och här står jag längst ner i klassrummet och ser liksom hur axlarna bara sjunker ner, så hör jag bara... Och sen var jag 10 dagar hos den här läraren. Och det var ingen som brydde sig om att Anja var ute och hoppade hopprep, att Marcus sprang på toaletten flera gånger om dagen, och att Hedy låg på golvet och läste liksom. De brydde sig inte, för det där hade ju hon koll på. Så hon liksom lyckas få dem att gå med på att jag har koll på undervisningen. Jag har koll på var och en av er här inne. Och jag ser till att skapa ett klimat här. Och det här hade hon ju nytta av. Det här hade hon nytta av inte bara första veckan, andra veckan, första terminen. Utan hon la ju grunden där. Och det här skulle man förstås kunna fuska med. Man skulle kunna tänka, ah, men för säkert, hur viktigt ska det vara? Ah, jag snubblar väl in och sen så drar jag igång någonting och sen så blir det bra efterhand. Ja, det blir bra efterhand för de allra flesta. Men man kan ju välja om man vill springa liksom på slätan eller uppförsbacken. Och den här läraren sprang långsamt och njöt på den här slätan och efterkom eleverna liksom lyckliga över att få följa henne. Vart hände hon för dem alltså?
Intressant. Jag hade nästan velat vara med i det där klassrummet.
Ja, det var suveränt.
Ja, verkligen. Sen har vi användning av röst. Anja, du är ju teaterpedagog. Vad tänker du här?
Nej, men egentligen det handlar inte bara om rösten utan det handlar om hela kroppen som resurs som jag sa förut. Att som lärare inse att hur jag använder min röst, hur jag pauserar och hur jag utnyttjar mitt kroppsspråk, var jag står i klassrummet. Det blir ett sätt att både få kontakt med eleverna men att också hjälpa till och peka på vad är det som är centralt i det här undervisningsinnehållet. Alltså min röst och mina ordval är ju oerhört centrala för att hjälpa eleverna också in i ämnet. Så att vi vet ju att det är olika begrepp och olika ord i olika ämnen. Men det handlar också om hur jag betonar ord. Det hjälper eleverna att rikta fokus mot det som är intressant, det som är särskilt viktigt. Så jag tänker att vår röst och vår kropp, den hjälper eleverna också att sortera ut från ett enda stort brus. Vad är det vi behöver stanna vid här nu? Och jag tänker också på att det finns ju de lärare som allt för mycket tänker att jag får ordning på min klass genom att skrika högt och mycket. Och eleverna bara vänjer sig vid det. Utan det handlar också om när behöver jag använda en mer kraftfull röst, vilket jag väldigt sällan behöver. Utan istället använda rösten som redskap med att kanske sänka rösten för att nå fram. Att prata lugnt och ganska sakta i vissa lägen och öka. Och det här kan man ju prata om jättemycket, men jag tror att många lärare kanske inte utforskar hur jag kan använda min röst och kropp som stöd i undervisningen. Jag är ju väldigt didaktiskt intresserad och jag tycker det kan bli ett problem om man tänker att det här är en fristående förmåga, utan jag kan faktiskt använda den för att hjälpa eleverna att rikta fokus, för att hjälpa eleverna att hålla kvar uppmärksamheten på där jag håller på att undervisa dem.
Så många dagar jag har kommit hem med hes röst på grund av att man har överanvänt den helt. Precis. I onödan.
Jättebra kommentar, för att många nya lärare överanvänder faktiskt sin röst när det ofta är mer effektivt att sänka rösten. Och istället för att höja rösten, eller hur Marcus? Jag ser att du sitter där och...
Nej, men jag håller med. Men, och sen finns det ju också en föreställning, tänker jag, om att man inte ska höja rösten.
Ja.
Och det kan ju också bli väldigt konstigt. Jag var hos en annan skicklig lärare i en förskoleklass som hade haft samling på mattan och sen gick eleverna igång och tre killar satte sig i en soffa. Hon hade en kille som var lite orolig, som var lite sådär lynnig, va, som kunde hitta på saker. Så hon hade lite koll på honom men var tvungen att hjälpa några tjejer en bit bort. När den här killen glider upp i soffan och tar strypgrepp på en annan kille. Och det är klart, om man som pedagog från avstånd ser det, ja, då finns det ju bara ett verktyg som funkar. Det är ju bara skrika med allt vad man orkar. Sluta, släpp! Och jag var ju där. Och när hon hade skrikit där så tittade hon på mig liksom jättepliktskyldig så här bara, åh nej, han hörde det där. Det här var inte bra. Och jag som skulle framstå så skicklig. Sen gick dagen. Och sen på eftermiddagen pratade vi så sa hon så här, jag såg att du hörde när jag skrek, det där var ju inte bra. Alltså man kan ju inte skrika så i klassrummet. Och då kontrar jag med att säga så här, fast, vänta lite nu, var det inte så att den här killen tog strypgrepp på den här killen? Vad skulle du göra? Skulle du liksom långsamt gått fram, lågaffektivt? Och alltså ibland måste man använda kommandon. Därför kommandon löser upp en farlig situation, stoppar någonting som är på väg åt skogen. Och då måste man ju kunna prata om rösten som ett sånt verktyg också.
Vad tänker du kring det här?
Ja, en bara liten kommentar. Jag tycker det är ett jättebra exempel, Marcus. För problemet är om man inte klarar att välja. Det finns ju ofta lärare som antingen ligger och skriker väldigt mycket hela tiden, eller så lika problematiskt kan det vara om man som lärare aldrig vågar höja rösten, utan här var det en situation där det var väldigt lämpligt att göra det. Men vi säger att den här läraren som nu skrek till också fick eleverna att lyssna, gjorde det väldigt ofta hela tiden, då hade de antagligen inte reagerat. Så det finns kraftfulla redskap som vi måste spara lite på, och det är ju en sån sak. Till exempel höja rösten eller markera genom att ta handen i bordet eller så. De slutar vara verksamma om de använt för mycket, men är det en riktigt laddad situation, då kan det bli en väldig kraft om jag går in med min kropp och min röst och markerar. Så att jag håller med Marcus om att det där kan gå till överdrift i att vi hela tiden ska vara så milda och mjuka. Och då kan nästan bli någon slags monoton till det också, att man tappar gruppen. Så att det är en resurs. Och jag har haft en del lärarstudenter som har varit väldigt osäkra. De har fått uppdrag av mig att hemma framför spegeln träna. Träna på att hitta olika röstlägen, träna på att gå ner, träna på att ryta i också om man behöver göra det. För det är en träningssak att bli bekväm i sig själv och i sin egen röst. Och jag tror det är jättebra. Och sen när man har tränat själv framför spegeln, då kan man träna inför sin partner eller inför sina vänner. Eller, ja, men sådär, va? Så att man också inte tänker att det här ska bara gå ut i klassrummet och träna. Titta på sig själv i spegeln. Och jag brukar faktiskt säga, det går bra att luras. Alltså om jag känner mig jätteosäker i min kropp, och så vet vi att vissa kroppsställningar, hur jag står, signalerar trygghet. Även om jag inte känner mig så säker, så kan jag faktiskt med min kropp signalera en trygghet. Jag har tränat mig och jag ska prata. Det är okej, fake it till you make it. Lite grann så också faktiskt.
Verkligen. Sen har vi nästa punkt, Marcus, det här med regler. Det kan vara bökigt ibland. Ja. Så vad tänker du kring det?
Skippa reglerna. Där har du kort svaret. Skippa reglerna. Satsa istället på att prata om rättigheter och skyldigheter. Med inspiration av den australiensiska forskaren Raymond Lewis. Tänk så här. Att alla som kommer in i klassrummet, barn och elever, har rätt att få lära sig så mycket som de bara vill. Och alla har rätt att få känna sig trygga och komfortabla. Där har vi rättigheterna. Och sen ser vi till att de av oss som är i klassrummet tar ansvar för oss själva och liksom svarar upp mot de här genom att liksom se till att jag beter mig på ett sätt så att alla kan lära sig, så att alla kan känna sig komfortabla och trygga. Och sen är det också min skyldighet att påminna min kompis Anja, som ibland kan tappa fokus, att hon måste vara fokuserad så att hon också kan göra det möjligt för alla att känna sig trygga och säkra. Och det här tror jag är mycket bättre än regler. För regler som jag älskar att fotografera när jag är ute i skolan. Och eleverna kommer alltid fram och frågar sig, vad gör du? Du verkar ju lite liksom halvskummen då. Står du och fotograferar grejer på väggen nu? Och säger så här, men fotografera regler. Vad ska du ha dem till? Jag samlar på dem. Och då går ju eleverna och tänker bara, han är förvirrad. Liksom, det här var ju inte klokt. Därför de är ju ofta alldeles för många. De är alldeles för långa. Men eleverna kan ju försvara sina lärare och säga så här, de är jätteviktiga. Ja, så jag vet du det. Det har läraren sagt. Ja, okej. Okay. Men använder de? Nej. Går ni igenom dem? Nej. Men de är jätteviktiga. För de är ju lojala med sin lärare. Inte alla elever. Inte hela tiden. Kanske inte alltid. Men många elever. Men de ser ju liksom inte att reglerna blir ett verktyg för lärandet, för utvecklingen eller för trygghet och känslan av att det här är ett ställe som är roligt att vara på. Så jag säger det. Skippa regler. Satsa på rättigheter och skyldigheter.
Låter rimligt. Sen har vi struktur av undervisningen, Anja. Vad tänker du där?
Ja, alltså återigen tillbaka till det vi pratade om förut. Vi undervisar i skolan i olika ämnen. Och jag tror att man ofta glömmer bort kraften i en välplanerad lektion. Att jag har väldigt klart för mig vad jag vill att eleverna ska lära sig. Jag som lärare har klart för mig vilka utmaningar finns i det här. Vad är det som är svårt för eleverna? Var befinner sig just den här elevgruppen? Och sen skapar jag exempel. Jag skapar övningar och aktiviteter som gör att eleverna får möjlighet att lära sig det som jag vill att de ska lära sig. Alltså jag är väldigt genomplanerad, jag har en väldigt tydlig struktur. Och inte bara en struktur som handlar om en generell undervisningsstruktur, utan en struktur i relation till det här ämnesinnehållet. För det gör återigen att eleverna kan hänga med i undervisningen. Och det finns också ett oerhört engagemang som lärare i att jag bryr mig om att du förstår. Alltså det engagemanget i mina elever. En del har liksom en uppfattning om att engagemang i eleverna handlar om, ja men okej, om du är intresserad av fotboll pratar vi om fotboll. Om du är intresserad av hästar pratar vi om hästar. Men jag kan faktiskt ha ett djupt engagemang som handlar om att, ja men nu vill jag att Marcus ska förstå hur man storleksordnar bråk. Och han knäcker inte det här nu. Men Markus ska då känna att jag vill det. Och jag gör allt jag kan för att hjälpa till att förklara det här på ett sätt som Markus kan förstå det. Alltså det är oerhört mycket värme och engagemang i att engagera sig i elevers lärande. För mig är det liksom inte något annat. Att relationsskapandet behöver inte ske vid sidan av. Utan det är också ett relationsskapande men genom ämnet. Och det tycker jag också är en viktig del i ledarskapet. För det visar också... Det visar också att jag som lärare, jag vill att du ska lyckas. Inte bara i skolan utan i livet. Och jag kommer hjälpa dig, vi gör det här tillsammans. För någonstans är det ju så att släpper vi eleverna och vi bara jobbar liksom med relationsskapen. Och vi tänkte, vi struntar lite i ämnesundervisningen. Långsiktigt sviker vi faktiskt eleverna då. Och jag har jobbat i särskild undervisningsgrupp. Och jag har jobbat med elever med stora utmaningar. Och jag har sett så många elever som i klassrummen har ägnat sig åt undvikande strategier. Alltså strategier för att dölja, det här kan inte jag. Jag tycker det här i matten är svårt. Så istället för att sätta mig och räkna så kastar jag sudd eller springer runt. Då behöver inte jag visa att jag inte kan. Och om vi istället kan hjälpa eleverna att förstå det vi gör. Då behöver inte de lägga kraft på de här undvikande strategierna. Utan de kan vara med i undervisningen. Och vara trygga i att är det något jag inte förstår så får jag hjälp. Och det är okej att jag inte förstod. Jag behöver inte dölja vad jag inte kan. Genom att kanske börja bråka eller så. Så att jag tror att ledarskapet. Det är just det vi återkommer till. Där vi pratade om i början här. Markus, att ämnesundervisningen och ledarskapet. Hur det verkligen kommer samman. Och det är också en viktig ledarskapsaspekt att vara en skicklig undervisare för att få det att fungera.
Jag har en kommentar kring det här med struktur av undervisning. Jag hade för mig i början när jag började undervisa att det var jätteviktigt att alltid komma med nya metoder att lära sig. Men man märker rätt snabbt att, och sen vill jag bara säga att det är lite av det folk skryter med också. Men jag är modern och jag har de här metoderna och det här och det ena och det andra. Men jag har upptäckt att kontinuitet och rutin är så viktig, att strukturen, att när du kommer in till mitt klassrum, du vet vad som förväntas av, du vet ungefär vad som kommer hända. Och att variation inom lektionen är så mycket viktigare än variation mellan lektionerna. Så att du varje 15:e minut ungefär byter undervisning eller metod eller arbetsuppgift snarare än mellan lektionerna. För många känner hela tiden, men vet du vad, jag har kört det här hela tiden, jag måste hitta någonting nytt. Fast det spelar egentligen inte så stor roll om man tittar på den enskilda eleven, utsätts den för enorm variation om du tittar på dess schema. Ingen annan lärare är dig lik, så när den byter klassrum så kommer den ändå få den här variationen, så det spelar inte så stor roll. Så jag håller med dig i den punkten. Jag måste säga, jag är väldigt nöjd med det här samtalet. Det vart lärt mig någonting nytt som vanligt. Ni verkar vara superkompetenta på ert jobb. Och ni verkar göra ett jättebra jobb här på LiU.
Tack!
Så jag tackar för det.
Tack för det!
Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Markus och Anja för dagens samtal. Glöm inte att titta till min Facebook-sida Pedagogik och ledarskap. Där brukar delar av samtalen att publiceras i videoformat. Vi ses snart igen.